För första gången har en diktsamling av den brittiska poeten Alice Oswald översatts till svenska. Det är hennes tredje bok, Woods etc. från 2005, som på svenska fått titeln Skog och så vidare. Det är bokförlaget Ymer som gett ut boken och Erik Bergqvist som översatt. Och det var också Erik Bergqvist som vi hörde läsa dikten Ett bevingat frö. Därefter spelade pianisten Arkadi Volodos musik av Federico Mompou. Det var stycket Jeune fille au jardin, urverket Scène d'enfant.
Berättade Ann Lingebrandt, producent för dagens dikt. Det är midnatt och vi får nyheter i Sveriges Radio P1.
Här är kort som börjar i USA och president Trumps besked om handelstullar tidigare ikväll.
This is one of the most important days in my opinion in American history. It's our declaration of economic independence.
Det här är en historisk dag. Vi blir nu ekonomiskt självständiga, sa Trump när han presenterade tullarna mot en rad olika länder. När det gäller varor från EU så införs tullar på 20% och från Kina blir tullarna 34%. Så säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg om hur man kommit fram till de olika tullsatserna.
Han lutade sig i det här talet mot uträkningar som Vita huset gjort där man har vägt samman den kombinerade nivån av tullar och avgifter där han hävdar att EUs nivå gentemot USA ligger på 39% och i gengäld inför USA hälften av det, alltså 20%. Han framställer sig som generös och välvillig här, men hur Vita huset gjort de här uträkningarna är oklart. Och han öppnar också för förhandlingar. Han uppmanar utländska ledare att sänka sina tullar mot USA, vilket kan tolkas som att han öppnar för samtal.
Rapporterade Gina Lindberg. Henrik Isaksson på Svenskt Näringsliv säger att EU ändå verkar komma ganska lindrigt undan och att Sverige kan klara sig bättre än andra europeiska länder.
Det beror till största delen på om det man håller på med är priskänsligt eller inte. Om man säljer något som kunden är beredd att betala för även om det blir dyrare, så påverkas man inte lika mycket än om man säljer något där kunderna direkt väljer en annan leverantör, kanske en inhemsk leverantör i USA istället, om varan blir dyrare. Så det blir olika för olika branscher och för olika företag, men generellt sett så klarar sig Sverige bättre än många andra länder i Europa eftersom vi har så himla nischade företag som har högst förädlingsvärde och där folk gärna tror ofta är beredda att betala mer för det.
Henrik Isaksson, Svensk Näringsliv. Ekot, Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio.
Det blir strax talkshow i P1 från onsdag eftermiddagen med Jonas Bonnier och Katrin Zimmermann.
Det känns väldigt tryggt att vi har en tydlig inriktning och en tydlig plan som vi nu genomför för att möta den osäkra värld vi lever i.
Ja, exakt hur ser planen ut att i rekordfart rusta Sveriges försvar i en tid när konkurrensen om vapnen är enorm? Hör Göran Mårtensson, generaldirektör för Försvarets materielverk, i Ekots lördagsintervju.
5:01 på lördag.
Världens vackraste ord, Katrin, vilket är det?
Det går ju inte att säga vad som är världens vackraste ord. Jag kan säga ett par ord som jag tycker om.
Låt höra.
Jag tycker om ordet bitterljuv.
Ja.
Och sen tycker jag om ordet hallon.
Ja.
Ja.
Det, alltså, två exempel. Ett par ord, det var ett par ord. Och då undrar man så här, det här vackra ordet, kan man tycka att ett ord är vackert om det inte är laddat av ett minne eller en betydelse? Bara som ett ord, bara som klang. Är hallon för dig, det är bara klang, men det är ändå, du har ju ändå någon typ av känsla för vad det betyder.
Jag tycker om hallon. Ja, men det kanske är svårt. Tvärtom kan det ju vara.
Mm.
Alltså att det finns, jag tycker till exempel ordet bebis är väldigt fult.
Mm-hmm.
Men jag tycker ju om de små barnen generellt. Mm. Ja. Tycker de är väldigt gulliga.
Ja.
Så åt det hållet kan det gå. Men kanske att det är svårt att tycka att ett ord är väldigt, väldigt vackert om innebörden väcker negativa känslor.
Enligt Donald Trump, och det här har han upprepat många gånger den senaste månaden, är världens vackraste ord tariffs, tullar. Och idag är den stora dopparedagen. Idag är vad Trump kallar för Liberation Day. Det är ju väldigt många länder i världen som firar en Liberation Day, en självständighetsdag, ofta då till minne av ett avslutat krig. Efter andra världskriget till exempel så finns det ju många som har en Liberation Day den dagen som tyskarna liksom lämnade landet. För USA kommer alltså den 2 april att bli befrielsen från...
Befrielsen från, tror jag, alla stater som han upplever har utnyttjat USA alldeles för länge.
Det vi hörde här var Ethan Tash med Everyone's a Bullet. Och det lät väl som att man inte skulle må dåligt av att lyssna mer på Ethan Tash, tänker jag.
Tvärtom.
Välkomna ska ni vara till Talkshow i P1 med Katrin Zimmermann och Jonas Bonnier, som ska hålla er sällskap under den kommande timmen tillsammans med våra fantastiska gäster. Först lite mer om tullarna bara, Katrin. Jag tänker att klockan är fortfarande bara strax efter 9 på morgonen i Washington DC, så världen håller fortfarande andan och fortsätter att spekulera fritt ett par timmar till. Vad ska hända? Vad ska han göra? Hur ska det här gå? Sen när det är gjort så kommer då motåtgärderna imorgon, och det kommer vi spekulera om. Vad ska EU göra? Hur ska Kina hantera det här? Hur ska resten av världen hantera det här? Sen efter det så har jag en känsla av att saker ganska snabbt kommer stabiliseras. Alltså risken är väl att Trump ändrar sig igen 3 gånger. Men om han inte gör det så är det inte så svårt, tycker jag, att se ett gigantiskt antiklimax framför sig. Vi anpassar oss till den här nya miljön, den här nya världen. Och sen är det bara så.
Så du tror inte känslan av handelskrig kommer vibrera i luften?
Jag tror faktiskt inte det, men man kanske kan vara positiv och tänka, jo, det kanske kan bli så spännande. Och speciellt tänker jag, om man är ekonom i dessa tider, så känns det som att Trump just nu testar sig fram med världsekonomin på ett sätt som annars man bara vågat göra i teorin. Det finns ju väldigt många teorier om det här. Nu blir det praktik. Gränser stängs, eller åtminstone höjs murarna ordentligt. Vad blir följden? Skulle man ha ägnat sig teoretiskt åt det här, så skulle det ju vara en väldigt kul och spännande tid att vara med om. Vi går vidare. För några dagar sedan så kom nyheten, fast jag upptäckte den först idag, måste jag säga, om vilka som ska spela Beatles i Sam Mendes filmer om Beatles som ska vara färdiga om 3 år. Sam Mendes, han fick sitt genombrott som regissör med American Beauty. Sen gjorde han massa Bond-filmer, typ Skyfall och sådär. Framförallt så har han gett mycket teaterregissör, Broadway-regissör. Irländske Barry Keoghan ska spela Ringo. Keoghan är ju just nu kanske mest känd för att ha blivit dumpad av Sverigeaktuella Sabrina Carpenter.
Nej, ja, men vad bra att han då kan glädjas åt det här.
Ja visst, visst är det så. Och irländske Paul Mescal, som spelar huvudrollen i Gladiator, han ska spela Paul McCartney.
Ja.
2 irländare helt enkelt.
Ja, de på Irland myser väl lite extra över att irländare ändå ska spela ikoniska engelska popartister.
Ja, alltså jag har en kompis som har ett väldigt passionerat förhållande till Beatles. Han är en copywriter som heter Kalle Levenhaupt, och jag mässade honom idag och frågade vad han tyckte. Han svarade att Barry Keoghan blir utmärkt som Ringo, de delar samma näsa. Och sen så skrev han, Harris Dickinson, som är en av de 4 då, skolkade från plugget som person och var allmänt stökig. Han var senare med i kulturellt visuella experiment som ifrågasätter världens tillstånd och girighet. Med andra ord, rollen är vikt för John Lennon.
Ja, så han är nöjd.
Joseph Quinn spelade i Stranger Things och blir därmed perfekt som den tystlåtne mystiken George Harrison. Dessutom har man som Joseph haft en roll i filmen Fantastic Four, så är steget inte långt till Fab Four. Och sen slutligen så tycker han att Paul Mescal har ett tungt och helt avgörande skäl att spela rollen som McCartney.
Deras att de delar förnamn.
Deras mammor fastnade för exakt samma förnamn. Ja, exakt.
Ja, nej, men om det är en Beatles-fanatiker som är så positiv genomgående, så inte jag någon att ha synpunkter på det här. För mig, får jag tillstå, var de här skådisarna inte uppenbart några jag kände igen.
Nej, och det kanske är bra, det vet jag inte. Jag tycker också att det mest märkvärdiga med det här projektet är att man gör 4 filmer om Beatles liv, alltså en ur varje medlemsperspektiv. Det här kallas för Rashomon-effekten, efter Akira Kurosawas film som på svenska hette Demonernas port, men den hette Rashomon från 1950. Mm. Snobbade du med att ha sett Kurosawa när du var liten? Alltså man snobbade ju alltid med att ha sett någon film som var lite, som man inte riktigt gillade.
Jag tror mer, jag kanske inte snobbade med vilka filmer jag hade sett, men däremot kanske jag hävdade att jag tyckte filmer var bra som jag inte nödvändigtvis uppskattade. Den jag tänker på top of mind är, kommer du ihåg Rumblefish?
Ja, ja, verkligen.
Den här svartvita filmen, ja. Ja, Matt Dillon, där bara fiskarna var blåa och röda. Mm. Jag tyckte inte då när jag såg den att den var helt lättillgänglig. Skulle jag aldrig har tillstått. Nej. Idag kanske jag skulle uppskatta filmen mer, och om jag inte gjorde det skulle jag ha lättare att tillstå också att jag inte gjorde det.
Katrin, vi går vidare. Du har ju kommit ut som en, som någon som inte gillar djur, helt enkelt. Vilket, ja, jag tycker är modigt av dig.
Du försitter ju inte heller ett enda tillfälle att påminna mig om
jag det. Undrar, killingar, Katrin? Kan inte det ändå vara något?
Jo, alltså lite gulliga. Och jag har ändå lättare för, vad ska vi säga, djur som inte är husdjur, som ska hållas i någon liten lägenhet och vara inomhus alldeles för mycket.
Det råder en getboom i Sverige. Antalet getter har ökat med 80% sedan 2021. Getavelsförbundet menar att geten är det perfekta djuret, inte nog med att den ger mjölk och kan ge ost och kött och sådär, de håller också marker rena och äter det mesta.
Ja,
skulle det här kunna vara en sommarget?
Ja, vet du. Och den vill väl ha en getkompis också, föreställer jag mig. Så att, absolut, eftersom jag håller på med ett fåfängt försök att bli av med sly.
Mm.
Och det är ju ett evighetsprojekt. Och där tror jag 2 getter skulle göra susen.
Ja, men verkligen. Den måste ha en getkompis, tror jag. Så att de måste vara 2. Och sly är ju faktiskt vad de gillar allra mest. Ja. Däremot så har jag inte riktigt fått klart för mig om de gillar mördarsniglar. Men jag vet
alltså,
inte.
Det skulle kunna vara 2 flugor, vad säger man?
Ja, i samma smäll. Ja. Ja. Vi går vidare och inleder detta program idag med att fråga dig, Katrin, om du brukar läsa litteraturrecensioner.
Aldrig innan jag har läst boken.
Nej.
Som recenseras, för jag vill inte veta vad någon annan har för uppfattning, för det kommer att påverka min upplevelse. Däremot, om det är en bok som har engagerat mig, så brukar jag ganska ofta i efterhand läsa recensionerna. Lite för att kunna spegla mig i vad någon recensent har tyckt.
Mm. Det påstås ju att det här med litteraturrecensioner är bland det minst klickade i våra dagstidningar på nätet. Så att jag brukar klicka några extra gånger på alla litteraturrecensioner för att hålla upp nivån. Ungefär som jag tänker att barn gör med de här mellohjärtarna.
Ja. Ja. Som en sympatiyttring. Exakt. Från en författare till en annan.
Verkligen. I förra veckan så uppstod det som brukar kallas för kritikerkör, skulle jag säga. Alltså alla tycker likadant. Maria Schottenius i Dagens Nyheter kallar det för en omistlig bok om Sverige. Cecilia Hansson i Göteborgsposten frågar sig om alla i Sverige blundar och konstaterar att efter den här boken kan vi inte längre göra det. Ulrika Tjärnborg i Expressen kallar boken för en unik skildring och konstaterar att författaren skriver med gestaltningsförmåga hos en driven romanförfattare. Jag pratar om Lisa Alexandrovnas Sorinas Det livägnas land, den undre världen som bygger Sverige. Välkommen till talkshow, Lisa Alexandrovna Sorina.
Hej, kul att vara med.
Kul att ha dig med. Lisa, först bara får jag fråga, du flyttade ju till Sverige 2021.
Yep.
Efter att du hade svartlistat som journalist och författare i Ryssland redan många år tidigare än så. Och efter att ha varit kritisk mot Putin. Varför valde du Sverige?
Jag har träffat min man här faktiskt. Och bytt min familj.
Kärleken.
Så var det. Japp, men jag planerade att dela mitt liv mellan Ryssland och Sverige. Så jag flyttade även från Moskva till Sankt Petersburg. Att vara närmare till Sverige, så att göra det enklare. Men tyvärr det gick inte, och jag kunde inte återkomma till Ryssland.
Nej. Precis, vi kan väl återkomma till det. Vi pratar om din bok här, den här Om livägnas land. Det här är ju en bok om, där du berättar om ett Sverige där där alla som du stöter på, du vallraffar, du uppträder där under falsk flagg och träffar folk som har köpt sin identitet. De lever undangömda i härbärgen utanför alla system och jobbar tills de mer eller mindre faller ihop. Och det känns när man läser här som du uppfattar att den här undre världen bara växer. Är det ett växande problem det här eller har det legat konstant skulle du säga? Vad tror du?
Först och främst är jag inte en expert, jag är författare. Så jag granskar inte byggbranschen eller skuggsamhället helt och hållet. Jag berättar om det så kallade postsovjetiska parallellsamhället i Sverige. Ryskspråkiga, men inte så enkelt är det. Mest människor från postsovjetiska länder och de som var på gränsen med Sovjetunionen. De som blandas ihop här i Sverige i ett parallellt samhälle. Hur stor är det? Jag vet inte. Ingen i svenska myndigheterna har aning om hur många människor som befinner sig där. Men vad är intressant, det är inte bara papperslösa människor. Det är inte bara människor med lånad identitet och med falska dokument som befinner sig där. Det finns asylsökande människor, det finns människor som kommit lagligt till Sverige, men på grund av att de kan inte andra språk, att de kan inte hitta sitt plats i samhället, hamnar de där i den skuggan.
Mm. Men när man läser det så tänker man att om det är väldigt många av dem som arbetar åt underentreprenörer i bygg- och städbranschen.
Ja. Ja.
Och man tänker när man läser till slut att om man skulle styra upp bygg- och städbranschen, hur mycket av det här parallella samhället skulle finnas kvar?
Ja, det löser en stor del av problemet då.
Det skulle det,
kan man säga. Japp. Ja.
Du skriver ju om de här byggena som pågår och ger också en väldigt tydlig bild. Många av de här livegna byggarbetarna man träffar i boken, åtminstone i bokens första del, är upptagna att bygga en villa, eller snarare ett palats som de säger, nämligen Spotify-vdn Daniel Eks hus på gamla Djursholm strax utanför Stockholm, där en toalettstol kostar som en bil, som du skriver. Om vi förutsätter att Daniel Ek inte vet någonting om det här som har pågått, för det får vi väl förutsätta, vad tror du att han tänker när han läser boken?
Stackars Daniel Ek, han har inte gjort något fel faktiskt med den här palatset i alla fall, men har hamnat i alla recensioner om en bok. Det var inga papperslösa som jobbade för honom, men det var en man som han driver ett illegalt bostad i Haninge. Han är delvis kriminell man som hjälper att sälja och köpa falska identitet här i Sverige, olika pass, dubbelgångar och sånt. Och samtidigt jobbade för Daniel Ek. Nu lämnat han landet. Daniel Ek, det är en bra exempel att även om man har så mycket pengar som Daniel Ek, även om man vill göra allt rätt och vit, för Daniel Ek vet att han bevakat av journalister och sina grannar också som är jätteavundsjuka. Så han ville göra allt rätt och jag vet att han försökte att ha koll på alla byggarbetare, för det var 150 personer där. Men även han misslyckades och även hans security-företag misslyckades, och det var en kriminell man på hans bygge. Och jag, en journalist, kommit också dit några gånger och filmade och tittade där och pratade med människor och frågade vad kostade toastolar på Daniel Eks hus.
Men precis, och jag upplever också när man läser att de här, det finns ju alla sorters personer som bor i de här härbärgena där du också bodde under några månader för att komma nära de här personerna. Och det finns också någon slags gemenskap, trots att väldigt många av dem som du skildrar är ensamvargar, går sin egen väg, är inte jättesugna på att prata, så finns det ändå någon slags gemenskap i den här miljön. Precis som du säger, av gamla sovjetstater, vilket ju betyder också att väldigt många faktiskt kan prata ryska även om de inte vill.
Ja, det är så.
Ja, och känner du också att det finns en... Fanns det? Du skildrar det så åtminstone. Att det här samhället på något vis, det här samhället vid sidan av samhället ändå, det finns någon typ av omhändertagande där också.
Det finns ett samhälle det stort parallellsamhälle, muslimska samhälle. Och jag kan skildra dem, så jag berättade om dem även i ett enskilt kapitel. Mm. För de är lätta offren till radikaliseringar och värvare från olika radikala rörelser och terroriststämplade organisationer. De jobbar direkt med dem. De vet att dessa människor som kommer till europeiska länder, letar efter bättre liv, vill bara inget mer att jobba och tjäna pengar. Men om några år hamnar de i sånt exploatering och i sånt situationer, de känner inte att det finns något mening i deras liv. Och då slaviska människor från Ukraina, Ryssland, Belarus, de dricker bara otroligt, de dricker hela tiden. Men människor från muslimska länder, från Mellanasien eller från muslimska delrepubliker i Ryssland, då hamnar de i den radikala miljön. Och det är jätteskrämmande.
Men jag undrar, det här i titeln, att de är livegna, vad betyder det där i det här sammanhanget, att de är livegna?
Det är lite säljande titel kanske, lite mer skrämmande situationen med dessa människor precis i Sverige, för det är mycket sämre i deras hemländer, men det är även mycket sämre i deras i andra länder som i Tyskland, i Polen, i Frankrike. Så situationen är mycket värre än i Sverige. Men det finns några människor i den här boken som jobbar hela tiden, som är papperslösa och svartarbetare, som jobbar för jätterika människor, gör allt som behövs. De har ingen semester, ingen helg. De kan jobba hur mycket som helst, 12 timmar, okej, 15 timmar idag, okej, de kan göra så. Och får de inte så mycket pengar. Och de själv ganska ofta jämför sitt liv med livegenskap. Så därför använder jag en sån titel.
Den här boken som ju De livegnas land, den har ju väckt reaktioner av den typen att här så skildrar det något som vi egentligen kanske borde se och som vi nog ser omkring oss, men som vi väljer att inte se. Att se saker utifrån brukar ju betyda att man kan se något annat än det andra ser. Nu har du varit i Sverige ett tag, du har skrivit de här böckerna. Är du rädd att förlora den här betraktande blicken på Sverige som du har haft? Ju längre du bor här, ju mer kommer du se allting också som alla andra.
Ja, men jag aldrig förlorar mitt modersmål, mitt språk och mitt bakgrund. Det spelar ingen roll hur länge jag kommer att bo i Sverige. Jag blir ryska. Så jag kommer att vara utomstående på något sätt. Jag tror att den här världen, den skogsvärlden, ett parallellsamhälle, jag kommer att se allt som händer där. Och jag också vill komma närmare till människor och berätta precis om deras öde. Jag är inte en granskande journalist. Jag tycker att svenska journalister måste göra sånt jobb. Och de delvis gör dem, och jag hoppas att de fortsätter. Och att min bok hjälper dem att se var och hur ska de gräva djupare. Men jag kommer att berätta om människor, för jag är författare faktiskt, inte journalist.
Det vet vi, och det ser vi fram emot din nästa bok i sådana fall också. Tack så hemskt mycket, Lisa, för att du ville prata med oss om De livegnas land.
Tack.
Katrin, vi går vidare. Vi pratade ju och byter ämne väldigt...
Tvärt och radikalt.
Tack så mycket. Vi pratade lite om aprilskämt igår ju.
Mm.
Jag var ju inte jätteimponerad.
Nej, av Socialdemokraterna och Moderaternas aprilskämt.
Jag är tydligen inte den enda som var lite tveksam kanske, för att gårdagens skämtutbud vad gällde Haparandas kommun fick väldigt mycket kritik för att de gick ut och skämtade om att man skulle börja ransonera preventivmedel för att få upp barnafödandet i kommunen.
Alltså samma tema som Moderaterna hade.
Exakt. De sa bara det finska rycket är tillåtet, stod det på Haparandas kommuns hemsida. Det här tyckte vissa var ganska osmakligt och lite gubbigt sådär. Av oss två, tänker jag, så är du ändå mer den mer aprilskämtsbenägna. Så jag överlämnar åt dig att betygsätta Haparanda.
Vadå, de tyckte att det var gubbigt för att då ankommer det på mannen att liksom kontrollera huruvida man vill föröka sig eller inte.
Alltså nu, jag tror att du överintellektualiserar det här direkt. Var det roligt att skämta om att det ska vara brist på preventivmedel helt enkelt?
Alltså det var för uppenbart. Jag tror att jag gillar aprilskämt som antingen är väldigt mysiga eller så är, ska de vara i det häradet att man inte är riktigt säker på om det är ett skämt eller inte.
Jag blev mest nyfiken på det här finska rycket som ju har talats om redan förra veckan i tidningarna. Carina Berg och Carolina Gynning gör ju ett program som heter Bättre sex. Vi hade ju Carina här. Och i ett avsnitt så höll de en sexualkunskapslektion där de pratade om det finska rycket. Det lät så här.
Ja just det, finska rycket. Är det någon som har hört talas om det? För det här, nej.
Nej.
Nej. Menar ni det? Får vi lära er om finska rycket?
Woohoo, det kommer en nyhet.
Vad var det för publik som aldrig hade hört talas om finska rycket?
Det var en svårt skamsen högstadieklass som inte ville att Carina Berg och Charlotte och Carolina Gynning skulle stå där framme. Det tror jag var fruktansvärt. Men det började mig, jag började tänka så här, det här med finska rycket, är det verkligen ett etablerat koncept? Alltså jag tänker, vad heter finska rycket i Danmark, tänkte jag plötsligt. Säger man typ svenska rycket i Finland?
Det tror inte jag.
Alla de här frågorna kan man ju ställa till ChatGPT som vanligt.
Ja.
Ja. Och svaret kommer då som vanligt med någon sekunds fördröjning. Finska rycket, vet AI att berätta, syftar på en avgörande spurt, ofta i slutet av en tävling.
I Finland?
Jag citerar vidare. Den har sitt ursprung i Finlands historiska förmåga att uthärda svåra tider och göra kraftfulla slutspurter.
Ja, alltså den som måste ägna sig åt det finska rycket i överförd bemärkelse kan ju tycka att det är svårt.
På norska avslutningsvis säger AI att man kan säga också avslutningsryck. Jag vet inte, Katrin, är inte det här med AI lite överskattat?
Just här tycker jag det. Det vi fick lära oss var ju att man inte skulle lita på finska rycket.
Nej, eller på personen som skulle utföra det. Jag vänder mig som så ofta till er lyssnare.
Det är så roligt att du säger det som om det skulle ha varit någon annan för dig, men okej.
Säger man finska rycket även i Danmark? Vet någon? Eller känner ni till kanske något annat slanguttryck för just det här avbrutna samlaget som vi pratar om? Maila in till oss, talkshowip1@sverigesradio.se.
Du klagar på att jag ställer frågor om finsk gud.
Katrin, vi går vidare tycker jag, helt enkelt. Ja. Du är ju nu, du har ju också dubbats till Italienkramar. Du har väldigt många sidor, känner jag.
Mm.
Var du någonsin i Pisa?
Jag har varit där mycket hastigt en natt när jag blev avslängd från ett tåg i min ungdom.
Mm-hmm.
Och tänkte att vi ska väl fördriva tiden med något. Så vi tog oss till det lutande tornet i Pisa,
ja.
Tittade på det och sen så tog vi oss tillbaka till tågstationen och åkte vidare.
Ja. Och i nästa program som du och jag gör tillsammans så ska jag fråga dig varför du blev avslängd. Det var i Pisa som Leonardo Fibonacci föddes 1170. Och efter en uppväxt i Algeriet dit han reste med sin pappa tullaren, Trump skulle gillat honom, så återvände Leonardo till Pisa runt 1200 och publicerade en mattebok som hette Liber Abaci 1202. Det var inte så många som brydde sig om den saken därför att det var bara ett exemplar av den här boken, så att den var liksom inte spridd. En av Fibonaccis lärare, han tillbringade då sin ungdom i Algeriet, var Ibn Rushd, som ju dog ett par år innan matteboken kom ut i Sverige. Så hör vi hans namn i samband med ett muslimskt studieförbund i Malmö som uppenbarligen trasslat till sig med bidragen. Men...
Just det, och de har tidigare hållit morgonandakter i Sveriges Radio. Så därför alla P1-lyssnare är nog väldigt bekanta med Ibn Rushd.
Ibn Rushd var kanske sin tids absolut största och viktigaste tänkare. Det var han som förmodligen inspirerade Fibonacci till att introducera något helt nytt i sin mattebok. Nämligen de 9 indiska siffrorna 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1. Mm-hmm. Som tillsammans med nollan kunde skriva alla tal. Och det här var ändå... Man måste ändå säga att det var en stor grej.
Det tycker jag.
Ja, det tycker jag också. Trots det så skulle det dröja flera hundra år innan den här Libra Abaci började användas i undervisning i italienska skolor och då i en reviderad form. Jag tänker så här, just det där att man dröjer, att samtiden inte förstår ens storhet. Är det någonting som du känner, finns det någonting som du känner att det kommer bli bättre framöver?
Inte samtiden i någon form av vidare bemärkelse, men däremot samtiden, om jag tittar på mina barn. Jag tror att de kommer att förstå mycket senare i livet att det fanns en poäng i att jag smorde in dem med faktor 50 mycket nitiskt. Idag är de mest missnöjda eftersom deras pigment inte har utvecklats, så de kan inte bli solbrända.
Men ger det 20-30 år
till. Ja, och de kommer tacka mig.
Att skriva matteböcker som används direkt eller om några hundra år görs ju fortfarande. Du har ju pratat lite grann om att du är en humanist.
Jag gick humanistisk linje på gymnasiet.
Gillade du matte? Tyckte du att matte var svårt?
Nej, för jag läste ju humanistisk linje och där var ju matten inte svår.
Nej, så matte har du ändå en positiv bild av i skolan?
Nej, jag har ganska dåligt självförtroende när det gäller matematiken. Mm. Så det tror jag är mitt största hinder.
Mm. Välkommen till talkshow Andreas Ryve, professor i tillämpad matematik vid Mälardalens universitet.
Tack så mycket. Jag heter faktiskt Andreas Ryve Lund för det, jag är nygift.
Mm. Och grattis till det, måste man ändå säga. Mm. Verkligen, vad kul.
Man vill inte komma hem till sin fru då och inte ha inkluderat ytterligare ett namn.
Precis, och det är väldigt fint också.
Ja.
Absolut. Du är med oss från en studio i Västerås, Andreas. Nu så använder jag förnamnet för att göra saken lätt för oss alla. Jag pratade ju om Fibonacci, den här Libra Abaci, som den första matteboken. Den existerade ju bara i ett ex, som sagt var. Och det var ju först i början på 2000-talet här som den kom i en engelsk reviderad översättning. Har du sett den?
Den har jag nog sett. Och jag läste matematikens historia när jag pluggade i Uppsala. Men det var några år sedan, så att jag är inte helt uppdaterad, kan jag säga.
Nej, jag undrade bara om det var något som hade stått sig. Men det är klart att själva siffrorna har ju stått sig. Så det...
Verkligen.
Varför tror du ändå att så många som Katrin tycker ändå, det är ju många som tycker att matte är svårt?
Ja, det är nog så att vi kan utveckla undervisningen i Sverige. Typiskt är det ju sådär att läraren går igenom något kort och sen så sitter man och räknar. Så man förstår inte varför man sitter och övar på någon metod som man inte riktigt förstår varför. Och då börjar man också betvivla sin förmåga och sin matematikidentitet. Jag brukar inte ens få säga klart vad jag jobbar med, för jag blir avbruten. Jag säger så här, jag är professor i matematik och sen ska jag säga matematikdidaktik. Men när jag säger matematik så börjar folk reagera instinktivt direkt och börjar prata om sina upplevelser från matematiken och att man är en matematikmänniska eller inte och sånt där. Så att vi kan göra mycket åt undervisningen i Sverige och det i sin tur ligger ju inte alls bara hos läraren, utan hela vårt system har ju jobbat mot en viss typ av undervisning som vi vet från forskningen inte är den mest effektiva.
Du säger många saker som man vill fråga om. Alltså, dels undrar man om vi nu har jobbat mot en undervisning som inte är den mest effektiva, hur kommer det sig?
Det har varit ganska mycket trender och ideologier som har styrt skolan. Sådär. Och dessutom har ju vår läroplan förändrats en del. Så att längre bak i tiden så var det ju väldigt stort fokus på att man skulle öva in vissa metoder eller vissa procedurer eller algoritmer och öva det. Och det var väldigt viktigt då. Och då designade man en undervisning som skulle hjälpa till med det delvis. Och därför kom man till den där undervisningen som man har en kort genomgång och barnen sitter och eleverna väldigt mycket ensamma med boken. Det hänger kvar i stor utsträckning, så att det är nog historiska grunder och där har det förstärkts på olika sätt i hur vi har designat våra lärarutbildningar och hur läromedlen ser ut då. Ja. Men tittar vi forskningsmässigt så har vi andra typer av resultat och det kan hända mycket mer spännande, intressanta och utvecklande saker i ett klassrum.
Jag undrar om jag kan skylla på att jag var barn på 70-talet och då hade vi Hej matematik och ägnade otroligt mycket tid åt mängdlära som ju sen dömdes ut helt.
Ja, men precis. Det där var ju fram till 80 då. Och det är dels vilka matematiska uppgifter och delar man får jobba med. Men sen också, hur såg det ut i klassrummet? Hur mycket satt du själv? Hur mycket diskuterade du? Hur mycket var läraren och ställde utmanande frågor? Summera. Hur mycket diskuterade du i par och sådär?
Mm.
Så att det, förklaringen ligger dels i vilken matematik man får göra, men också hur det ser ut i ett klassrum då. Och det är dit vi vill komma, och det är så vi jobbar nu, och vi vet från den senaste forskningen men även de senaste årtionden hur ett sånt klassrum ska se ut, och det skulle jag gärna berätta om.
Ja, men berätta. Jag tycker det går bra för dig, så vi lyssnar fascinerat.
Vi fortsätter, jajamensan. Ja. Jo, men ett sånt här klassrum, det är lite sådär, om man ska beskriva någonting så behöver man beskriva det på lite, ett par olika sätt för att fånga liksom dess komplexitet. Man kan säga att sånt här klassrum ska vara elevaktivt. Eleverna utforskar, tänker, kämpar, diskuterar. Men det ska absolut också vara lärarlett. Så det ska inte bara vara att man pratar matematik med varandra, utan en stark guidning från lärare. Det ska vara språkutvecklande, man ska jobba med kognitivt utmanande problem. Det betyder alltså att man behöver kämpa, man behöver tänka. Jag brukar ta gymmetaforen där, att om man går på gymmet och inte tar i, då händer det inte speciellt mycket med ens muskler. Det är lite samma sak med hur hjärnan fungerar och vad vi vill utveckla där. Vi behöver brottas med någonting. Och för att göra det behöver vi också en strukturerad undervisning. Det är strukturerat mellan olika faser, vi vet vad som sker. Sen. Dessutom när vi brottas med de här sakerna så är det bra att göra det dels ibland ensam men tillsammans med sina klasskamrater och framförallt tillsammans med läraren. Och för att våga göra det så behöver vi bygga upp normer också då. Men så att det är många delar som behöver sitta i ett sånt här klassrum. Och det gör också att det är olika lektionsfaser. Men nu vill du fråga något annat.
Nej, alltså varför ska jag avbryta? Men jag tänker att det här med att det ska vara utmanande och det ska vara spännande och det ska vara svåra saker som man ska övervinna och sådär. Det låter som att det kan passa en del elever jättebra förstås. Men ibland så går man ju på gymmet bara för man tycker man är duktig att man har gått dit så att säga. Och inte...
Inte tar i så att det inte händer så mycket där.
Nej, precis. Och kan ändå känna sig lite nöjd med att man var där så att säga. Vad jag menar är helt enkelt att det finns ju massa olika, hur kan man få en hel klass att tycka att det är spännande att lösa det där svåra problemet?
Det är så att man behöver dels sätta de här, prata om vad är att göra matematik. Det är ju en bild av att matematik, att man är duktig på matematik och man räknar snabbt i boken och sådana saker. Men att man sätter de här normerna och föreställningarna hos eleverna, vad är. Men sen måste man ha en väldigt strukturerad undervisning. Så att man börjar en lektion med en repetition, man befäster det man har gjort tidigare. Man introducerar ett nytt matematiskt problem. Och det här börjar bli det viktiga att komma åt. Jag ska försöka förklara det här i radio. Men säg att man skulle börja med att jobba med subtraktion, alltså minus. Sådär. Och då börjar man istället för att träna på en uppställandet av en algoritm eller en uppställning och öva in det som man ofta gör. Så börjar man diskutera så här. Ja, men säg att vi ska ta 51 minus 2. Då är det väldigt bra att tänka att man tar bort 2. Är ni med på vad jag menar då?
Ja.
Jag
har 51, det blir 49!
Japp, precis. Men om man istället ska ta 50... Ser du kan.
Kanske
ja,
är väldigt entusiastisk här i studion.
Ja, vad härligt. Ja. Men om man istället ska ta 51 minus 49...
Det blir 2.
Då är det ganska otympligt att ta bort 49 stycken. Mm. Då är det mycket bättre att tänka hur långt är det emellan, hur stort. Man jämför de här två talen. Så nu har vi två olika sätt att tänka på subtraktion. Antingen ta bort eller jämföra. Och när vi gör den sista jämförelsen, då kan man också tänka, vi tänker addition. Hur mycket ska jag lägga till 49 för att komma upp till 51? Så då knyter man ihop subtraktion med addition också. Så att i en sån här rikt matematikklassrum så tränar man, övar och diskuterar olika sätt att angripa matematiska uppgifter.
Jag tycker det låter bra, Andreas. Men då så har man ju tänkt sig, då har man ju varit med om tidigare att det kommer en ny läroplan full av idéer och saker som låter jättebra. Men sen är det väldigt svårt att få alla Sveriges lärare i alla klassrum att arbeta på det här sättet.
Mm.
Hur gör man det? Kan man göra det väldigt... Är det där motståndet finns så att säga?
Lärarna och samhället, det har länge varit den här dominerande synen på vad matematikundervisningen är. Lärarutbildarna sin roll och läromedlen som har dominerat har ju också stött den här typen av undervisning där eleverna räknar mycket själv. Så att man har sett på läroboken som en räknebok för elever. Om man nu jobbar på med forskningsbaserade läromedel så ser man istället läromedlet som en resurs för lärarna att bedriva en sån här undervisning. Så det är en pusselbit i det hela, att vi har mycket bättre forskningsbaserade läromedel som fungerar som en resurs för lärare att bedriva en sån här undervisning som är interaktiv, kognitivt utmanande, man bygger de här normerna, man har den här strukturen, man jobbar med uppgifter där man är förståelseinriktat och inte bara öva in metoder. Så.
Det låter ändå bra att det finns hopp för framtiden med tack.
Ja, det finns det verkligen.
Ja, men det är härligt. Tack så hemskt mycket, Andreas Rivelund.
Tack så mycket.
För att du ville vara med i talkshow.
Ja, kul. Tack.
Det är nästan så att jag vill gå om i skolan. Ja. Och lära mig matte igen.
Jag känner att istället för... vi presenterar ju Andreas som professor, men han är ju tveklöst lärare.
Mm.
Ja. Katrin, byggde du kojor när du var liten?
Det gjorde jag. Eller, det beror på hur du definierar att bygga kojor.
Nej, alltså jag har inga större...
Nej, men jag bodde i ett höghus. Ja. Och höghuset var omgärdat av buskage. Men det fanns som en liten plätt mellan buskaget och huskroppen.
Mm.
Ett litet utrymme som var asfalterat. Dit drog jag ner kanske kuddar och filtar och någon tidning.
Mm.
Och skapade vad jag tyckte var en koja.
Mm. Kuddar, filtar och en tidning. Jag byggde kanske inte särskilt många kojor, men oj vad jag gillade de liksom halvfärdiga, lite fallfärdiga samling kvistar som vi la över någon ravin. Och så kröp man in där under och så kände man att man var i en koja. Det kändes väldigt bra. Och sen oj vad man var avundsjuk på barn som byggde en koja upp i träd. Alltså även om det var bara ett golv de lyckades med, ofta var det ju bara ett golv, men man vill ju verkligen vara där.
Det kan du säga till mina barn, för vi har en sån trädkoja som byggdes kanske mer åt dem än med dem. Ja. Och det kanske var det som var problemet.
De förstod inte att uppskatta det?
Nej.
Inte alls?
Den står kvar där som ett monument över vad som händer när föräldrarna kanske tar över.
För många år sedan så bilade jag genom Kalifornien och hittade ett hotell längs kusten vars hotellrum låg uppe i träden, varje rum. Fortfarande en av de mest fantastiska hotell jag bott på.
Mm.
Men det här handlar inte om att bo i ett träd utan bo inuti trä. Eller ett träd eller flera. Jag ber om ursäkt för allt det här. Just nu så byggs i varje fall världens största stadsdel i trä i en förort till Stockholm. Det ska bli 250 000 kvadratmeter kontor och bostäder utspridda på 25 kvarter.
Mm.
Det är ju stort. Uppe på vår redaktion här i Radiohuset så står ju stolen som en snickare byggde här i studion för ett par veckor sedan. Och den luktar väldigt mycket och gott, tycker jag. Och man kan ju bara tänka sig hur det kommer att lukta när man går in i den här 25 kvarter stora Stockholm Wood City, som det kallas. Välkommen till talkshow, Oskar Norelius, arkitekt och kontorschef på White Arkitekter.
Tack.
Oskar, du är ju en av arkitekterna bakom Stockholm Wood City, men det var inte där det började, utan vi backar bandet lite grann. För 4 år sedan så invigdes Skellefteås Sara Kulturhus, döpt efter Sara Lidman. Ett nästan 80 meter hög skyskrapa, helt i trä, och världens första träbyggnad i 20 våningar. Hur fick du idén till det?
Ja, den idén kläcktes i ett team på kontoret, absolut. Skellefteå stod inför en utmaning att liksom synliggöra den utvecklingen staden stod inför med grön industri som utvecklades i området och skulle bygga ett kulturhus. Man hade verkligen förstått vikten av att få in kultur i staden. Och vi satt och jobbade med det här, och samtidigt så har ju byggindustrin en väldigt stor klimatpåverkan. Så vi tänkte så här, vi ska testa att göra det här i trä. Det är ett väldigt stort hus, det är ett väldigt blandat hus. Vi ser hur långt vi kommer. Och att det blir ett högt hus, det var ju verkligen förutsättningarna i stan som drev. Men att vi gjorde det möjligt med trä, det var det ingen som trodde då.
Och är det då för att det finns så mycket skog i Sverige, är det därför det blir klimatvänligare?
Både och. Det är en lokal resurs, det är en förnybar råvara. Men det krävs väldigt lite energi för att göra om skog till byggvaror. Så att det är väldigt lite utsläpp förknippat med det. Sen är det då som sagt förnybart. Och sen har ju träet en fantastisk förmåga att det binder koldioxid. Det är ju uppbyggt av kol och koldioxid från atmosfären från början, så egentligen är det en jättestor carbon capture-maskin egentligen, skogen, som man kan se den som. Så därför så samlar vi ju då koldioxid eller kol i de här byggnaderna över tid, så att det tar också bort koldioxid från atmosfären.
Och i Skellefteå förstår jag det som, då kom det mesta av byggmaterialet från bara från några mil bort, så att säga.
Ja, precis. Allt trä kommer egentligen från en radio på 10 mil runt sajten, runt stan.
Otroligt. Och jag undrar, varför har ingen annan byggt? Det låter ju som att vi är först i världen i Skellefteå på att bygga en skyskrapa i trä
Det borde vi inte vara, tycker jag. Alltså, borde inte någon annan ha kommit på det?
Nej, absolut inte. Det är ju vi som ska vara först med det här, såklart. Vi är ju i princip bäst i världen i Sverige på träbyggnad. Vi har en lång tradition av att bygga med trä. Vi har en väldigt duktig och kompetent industri. Och hela världen tittar ju mot det här nu, att hur kan vi skala upp träbyggande på olika sätt. I Sverige är vi inte jättevana att bygga höga hus, det är inte det vi är kända för. Men nu har vi liksom hamnat på den här scenen med höghus på 300-500 meter som byggs utomlands. Bara med ett 80-meters hus i Sverige för att det är gjort i trä.
Men jag kan inte släppa det här att det binder kol. Menar du att alla röda stugor i Sverige binder kol?
Ja, kopplat till ett hållbart skogsbruk gör det. Så att träden växer i skogen och binder kol från atmosfären.
Aha, men det fortsätter inte sen att binda kol när det har omvandlats till en stuga?
Inte i huset, men däremot så lämnar ju träet som går in i stugan plats för nya träd som binder nytt kol. Så att allting är ju kopplat i ett stort kretslopp, inte huset i sig. Mm. Men när man kommer in i en value chain egentligen som gör det.
Du bor i trähus?
Ja, det gör jag.
Ja. Helt och hållet av trä, eller? Ja.
Ja, det är byggt 1925, så det är mycket trä. Det är lite puts på fasaden.
Ja, för att det känns ju som att Sverige byggdes. Alltså det finns ju naturligtvis, vi kan alla liksom, det finns ju stenområden och stenkvarter och sådär. Men trä måste ju ändå varit det som vi byggde mest av väldigt länge. Slutade vi med det?
Ja, men precis. I Sverige har vi ju byggt traditionellt väldigt mycket med trä. Och även i stora delar av stenstaden och stenstäderna i Sverige så finns ju trä ett stort inslag i bjälklag och annat. Ja, men vi minskade byggandet med trä i städer, framförallt efter de stora bränderna. På 1800-talet där så förbjöd man ju att bygga mer än två våningar högt i trä för att minska andelen trä i städer. Sen har vi ju över tiden hittat sätt att släcka sådana bränder och att förhindra det. Men det var först 1994 som det här regelverket lyftes när vi gick in i EU. Okay. Så från och med då så öppnades möjligheten att återbygga den skalan som vi har i städer i Sverige idag i trä.
Vi går vidare då till Wood City, de här 25 kvarteren som vi började med. Först och främst bara, när blir det här färdigt? Bygget har påbörjats, eller hur?
Ja, det har det. Det är inflytt i höst i första bostadskvarteret.
Berätta, är allting då i trä? Alltså just, du var inne på alltså stommar och balkar, och det finns ju massa saker som man tänker sig inte skulle kunna vara trä. Helt enkelt.
Ja, men det är precis det som är trä.
Ja, är det så?
Ja. Okay. När vi säger träbyggnad så är det ju stommen vi pratar om. Ja. Så att det är ju då pelare, balkar, bjälklag, väggar, stabiliserande väggar, de gör man i trä.
Men inte fasaderna?
Det kan vara trä, absolut, men det behöver inte vara det. Den absolut största massan i en byggnad är stommen. Och det är också den som har absolut störst klimatpåverkan idag som enskild del. Så att byta ut från konventionella material, betong eller stål, till trä, så gör vi en jättestor vinst redan från början. Sen kan man klä det med träfasader, absolut. Men det kan vara andra material om det passar bättre på platsen.
Wood City måste ju kläs i träfasader, eller?
Både och. Det finns ju en stark historia på den här platsen. Ja. Det här är ju Atlas Copcos gamla fabriksområde i Sickla, där Atrium Ljungberg nu utvecklar det här området. Och där finns ju jätterik historik med industribyggnader med mycket tegel.
Okay.
Så det kommer vara en blandning med trä, kommer vara en hel del glas så att man ser in och ser de här trästommarna, men också tegel och tegelkulörer för att plocka upp och passa in i det här.
Det gör mig aningen besviken, måste jag medge.
Men, ja, fast jag tycker jag har sett en del trähus i en annan Stockholmsförort, Midsommarkransen till exempel, tänker jag på ett. Där det är lite svårt att sen hålla fasaden fin. Är det en utmaning?
Det beror på vad man menar med att hålla fasaden fin.
Ja, okej. Okay. För jag tycker trä kan åldras vackert och trä kan se lite mörkt ut
precis
också
så.
Över tid.
Precis så är det. Så det gäller att veta vad man gör när man ritar de här fasaderna så att de åldras på ett fint sätt. Vi ser det som en jättestor fördel att träet faktiskt utvecklas över tid och får patina och att man ser när ett hus blir äldre. Men gör man det inte på rätt sätt så blir det ju ganska fult och ojämnt. I Sverige är vi som tur är kan jag säga, ganska vana vid att fint åldrade trähus tycker vi är fint. Men i andra länder, när man också tittar mot träbyggnad, Frankrike och Tyskland, där tror man att de här ska se ut som de gjorde från början hela tiden. Även när det liksom grånar jämnt till exempel, så tycker man att det här måste ju vara fel och något att reklamera. Så där finns en annan resa att göra.
Hur många träd behöver man för att bygga 25 kvarter och 250 000 kvadratmeter?
Det är en väldigt bra fråga. Vi gjorde en sammanställning för Sara Kulturhus, inte för Wood City, men där vi fick fram en väldigt rund siffra på 150 000 träd för att bygga Sara Kulturhus. Det här är ju då en av de största träbyggnaderna i världen och vi har använt väldigt mycket trä i det bygget. Men då ska man komma ihåg att när man bygger av trä så är det bara en liten del av trädet som går till byggmaterial. Det blir också andra restprodukter som kan gå in till massa produkter, alltså pappmuggar, papper, energi och annat. Så att, det är väldigt, väldigt effektivt att bygga med trä.
Så svaret var
150 000 träd för Sara Kulturhus. Vi har inte gjort beräkningen för Wood City.
Men då får du också
något annat. Alltså, om vi har ett hus och sen har vi istället 25 kvarter så känner jag att det kommer gå åt väldigt många träd.
Andreas Ryvelund får komma tillbaka. Vår matematikprofessor.
Tveklöst, det här är verkligen en utmaning. Sverige är väldigt bra på det här. Som du sa så finns det ju andra länder som är på... Frankrike ligger väl också ganska långt fram, eller?
Frankrike ligger långt fram och gjorde en tidig satsning på det här. Sen har de blivit lite oroliga kring brandfrågan och brandkåren bland annat har dragit lite i handbromsen. Så att där står man och stampar lite grann.
Och det är ingenting som ni... Eller hur förbereder man för det när man ritar?
Jo, men det är en jätteviktig aspekt. Mm. Och där har vi brandingenjörer som är inkopplade väldigt tidigt. Vi måste göra väldigt tydliga strategier för att hantera brandfrågan. För det är ju ett brännbart material. Sen ska man komma ihåg att massivträ, som är det vi pratar om i modern träbyggande, har helt andra egenskaper än traditionellt träbyggande som står emot mycket bättre.
För det är samma sak man tänker om man ska bygga idag. Vi har ett klimat, en situation som vi pratar om ofta med extremväder. Vi har ju liksom, det blir stormar och det blir spöregn och sånt där. Tänker man även på det när man konstruerar 25 kvarter idag?
Absolut. Det är en helt central del i stadsutvecklingen generellt att skapa miljöer som dels där byggnationen har en liten påverkan på klimatet men där man också kommer kunna leva om 50, 60, 70 år när vi ser mer effekterna. Så att dagvatten till exempel är en helt central fråga som har singlat upp de senaste 5-10 åren skulle jag säga. Vart tar det vägen när det kommer de här jätteregnen som vi har sett tidigare? Hur fördröjer vi det vattnet på tak, i växtbäddar och att det sen kan ta vägen någonstans och inte förstöra allting? Men även extremvärme och se till att inte förstärka effekter med värmeöar och annat i stadsmiljöer som är hårt bebyggda. Det är integrerat här med ett väldigt grönt landskap, det är gröna tak, liksom finns grönska i fasader i viss del också. Så det är en central del.
Är det dyrare?
Ja, det är också en väldigt bra fråga. Det finns studier som visar att det alltså ur byggperspektiv idag är lite dyrare att bygga i trä. Men ser man till hela kalkylen, så att det går mycket fortare att bygga med trä till exempel, du kan få in intäkter snabbare, så finns det ett väldigt starkt business case. Men man måste liksom tänka på ett annat sätt.
Hört att du har pitchat det här nu.
Ja,
ja men dyrköp är bra köp, det pratade vi om häromdagen. Hur som helst, vad heter avslutningsvis då, Oskar? Vilket trä är ditt favoritträ? Nu pratar vi om trä lite sådär slarvigt. Vad är det för trä som du tycker?
Ja, men det som vi jobbar med i Sverige när vi jobbar med massivträ är ju gran och furu, alltså barrträ.
Ja.
Och det är ganska mjuka träslag som när man sätter ihop dem till de här produkterna blir väldigt starkt. Och det är en helt fantastisk process. Och det är så våra hus är byggda i Sverige nu.
Gran och furu. Tack så hemskt mycket Oskar Norelius för att du kom till talkshow och pratade trä. Och nu är det dags för Kulturnytt med Ylva Nilsson.
Så är det. Först om att två sajter med AI-genererade nyheter från Norrbotten får kritik för att ha stulit innehåll från SVT Nyheter Norrbottens webbplats. Marcus Melinder är redaktionschef på SVT.
Jag ser flera publiceringar som är identiska eller mer eller mindre identiska med publiceringar som vi har på våran sajt.
Kirunanytt.se och bodennytt.se startades tillsammans med Ängelholmsnytt.se i år av Notisen Media AB. Men att låna hela eller stora delar av texter, det får man helt enkelt inte göra, säger Marcus Melinder.
Nej, det får man inte göra. Det här överskrider ju, vad jag förstår, definitivt vad som kan omfattas av någon form av citaträtt.
Notisen Media har till Dagens Media sagt att man med sina AI-sajter vill fylla luckor i lokal bevakning, bland annat genom att använda myndighetskällor. Men de aktuella Norrbottens kommunerna är redan välbevakade, menar Marcus Melinder på SVT.
Boden, Kiruna har ju en väldigt stor mediebevakning idag. Sveriges Radio, Sveriges Television, vi har lokaltidningar som bevakar. Det finns ju bevisligen redan bevakning som man då snor och publicerar.
Martin Larsson på Notisen Media skriver i sms till Kulturnytt att man tar kritiken på allvar. Och efter kontakten med Kulturnytt har flera av de aktuella texterna tagits bort.
Det berättade Kulturnytts Anton Bennebrandt. Och så har en för många P1-lyssnare välkänd radioröst tystnat.
Till sist kan vi berätta att nu kämpar också fotbollsklubben Örgryte för fängslade svensken, journalisten David Isak i Eritrea.
Ja, och Pettersson är död, det berättar familjen för Kulturnytt. I hela 25 år var han redaktör och programledare för P1-programmet Vår grundade mening med uppgift att bevaka mediefrågor. Och som vi hörde här så var han en av dem som ofta lyfte den fängslade journalisten David Isaks fall. En fråga som han också fortsatt att engagera sig i långt efter pensionen. Kerstin Brunberg, tidigare mångårig vd för Sveriges Radio, minns Åke Pettersson så här.
Journalistiken behöver granskas och han tog på sig den rollen att granska sina kollegor och medier. Och det var ju inte alltid någon så himla lätt sak att ringa upp och ifrågasätta sina kollegor. Det gjorde han otroligt bra. Integert, relevant, korrekt. Jag skulle nog vilja gå så långt att han har bidragit till att bygga trovärdigheten i journalistiken genom att vi kan bli ifrågasatta och vi ska bli granskade. Dessutom måste jag ändå säga, han var den som först tog upp David Isaks fall. Det gjorde ett stort intryck på mig och det var så jag förstod vidden av den frågan. Och det är helt och hållet Åkes tjänst.
Säger Kerstin Brunberg. Åke Pettersson blev 77 år. Och så är det dags för veckans musiktips från Kulturnytt. Svenska comebacker och melankoli.
Lisa Nilsson är tillbaka med sin första skiva på 12 år. Och jag vill tipsa om covern av Ola Magnells Livet är en cykeltur. Den vackra texten ligger precis på rätt sida av sentimentalitetsgränsen. Och Nilsson framför låtens filmiska scener med en enorm trovärdighet.
Livet är en cykeltur från nattens kärleksstund. Medan ljuset återvänder över Kalmar sund.
Enkla, nostalgiska melodier med texter om kärlek och svek. Eva Fricking Dahlgren är tillbaka med ny musik på engelska. Den viskande, nära rösten vi känner så väl använder repetition som bygger och bygger till episka, betryggande sentenser. It's okay, I won't go back. No, you've been loved. Jag visste inte att jag behövde tröst så mycket förrän Eva tröstade mig.
So I'm kinda lying everywhere.
I perfekt promenadtakt sjunger Benjamin Clementine om det svåra i att orka vara överallt samtidigt. Låten heter Tempus Fugit, tiden flyr. Känslan är melankolisk, rösten underbart ärlig. En utmärkt låt i stora lurar när vi skyndar genom livet.
Ja, det tyckte Andres Krista, Lisa Wall och Anton Bennebrandt. Så sist att Hollywood-kollegor nu sörjer efter beskedet om skådespelaren Val Kilmers död. Bland annat regissören Michael Mann som gjorde klassiken Heat 1995 där Val Kilmer spelade rånare. Kilmer blev också känd i Top Gun 1986 där han spelade mot Tom Cruise.
You guys really are cowboys.
What's your problem, Kazansky?
You're everyone's problem. That's because every time you go up in the air you're unsafe.
Ja, Val Kilmer blev 65 år gammal. Han hade ju även svenskt påbrå. Hans morfar var son till svenska immigranter i Minnesota och hans mormor Hilma var född i Ingelstorp utanför Ystad. Visste ni det?
Det visste vi faktiskt inte.
Jag har läst det bara idag i samband med hans död har du ju skrivit om det.
Tack så hemskt mycket för Kulturnytt. Ylva, vi har ju fått lite mejl, Katrin. Alltså det visar sig återigen att man kan väl konstatera att än så länge så överträffar människan, i alla fall våra lyssnare, AI.
Det glädjer mig.
Vi frågade ju vad det finska rycket skulle kunna heta i Skandinavien och vi fick ett mejl från Marie-Louise som säger jag är född på 50-talet, vis av brandkårsmetoden.
Mm.
Ja. Men på norska så säger Julia, det heter hoppa av i svingen. Tycker jag ändå ganska bra. Tack. Och vi har fått ganska många mejl som bekräftar att motsvarigheten på det finska yrket på danska är stå av i Roskilde. Alltså det är samtidigt att man hoppar av innan man är framme vid Köpenhamns centralstation. Stå av i Roskilde. Ja, ganska bra.
Alltså, jag tycker de är roliga allihopa.
De är roliga allihopa. Mm. Vi tror jag avslutar dagens talkshow där. Sändningstekniker var Hanna Melander, dagens producent Amanda Rydman.
Det här var en repris från onsdag eftermiddagen. Så här inleder Olle Wiberg i veckans avsnitt av Radiokorrespondenterna Mellanöstern.
I slutet på mars 2025 hände något mycket ovanligt i Gaza.
This week has seen unprecedented protests in Gaza against Hamas.
I det repressiva samhället har Hamas ett järngrepp om befolkningen. Och minsta missnöjes yttring slås vanligtvis ner omedelbart.
The gatherings are extraordinary because of the 18-year silencing of all free speech in the Gaza Strip.
Men nu hörs kraftfulla slagord på gatorna på flera håll. Folkmassor som väller fram och skanderar att Hamas ska ut från Gaza. Hamas är terrorister.
It was remarkable that Hamas had not retaliated against the protesters.
Men snart blir det också känt att flera av dem som demonstrerat försvunnit.
Well, the retaliation has begun.
Och ett par dagar senare hittas en 22-årig man död.
His body was left in front of his family's home over the weekend.
Hans kropp är svårt sargad.
He was one of the leaders of the anti-Hamas protest movement in Gaza, which has gained momentum over the last week with masses.
Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern om protesterna och livet i Gaza under Hamas. Johan Mattias Sommarström och professor Mikael Schultz. Jag heter Olle Wiberg.
Du hittar avsnittet i appen Sveriges Radio Play. Klockan är ett, det är dags för nyheter i P1.
Det börjar nu komma reaktioner på USAs president Trumps tullbesked under kvällen. Sveriges statsminister Ulf Kristersson säger i en video på X att han beklagar att USA slagit in på en väg där man vill begränsa handeln genom höjda tullar.
Vi vill inte ha växande handelshinder. Vi vill inte ha något handelskrig. Det skulle göra våra befolkningar fattigare och världen på sikt farligare. Men Sverige och den svenska regeringen är väl förberedd för det som nu händer.
Säger statsminister Ulf Kristersson på X. För varor från EU så inför USA handelstullar på 20%, och Trump bekräftade också att man inför 25%iga tullar på utländska fordon. Irlands premiärminister säger att EU borde svara med samma mynt, där rapporterar nyhetsbyrån AFP. Samtidigt uppmanar USAs finansminister Scott Bessent andra länder att inte göra det. Bessent säger till Fox News att hans råd till andra länder är att ta in läget och se hur tullarna slår. För om länder svarar så kommer situationen att trappas upp, säger USAs finansminister. Och när det gäller hur de amerikanska handelstullarna kan påverka ekonomin här i Sverige, så säger Robert Bergqvist, senior ekonom på SCB, att det är svårt att ge några exakta siffror just nu.
Jag kan säga riktningen. Det här är inte bra för global tillväxt. Det är inte bra för svensk ekonomisk tillväxt. Det riskerar att lyfta inflationen och därmed räntorna. Men exakt hur mycket, det måste jag återkomma till, och det tror jag kommer i princip att avgöras de närmaste veckorna.
Sa Robert Bergqvist, senior ekonom på banken SCB. Ekots nyheter klockan ett med Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio.
Vi ska strax här i natten höra Klotet, del 2 i en granskning om den miljö- och hälsofarliga kemikalien PFAS. Vi är i början av april och redan vaknar kanske lite sommarkänsla.
Var med och rösta fram lyssnarnas sommarvärld.
Mitt under inbördeskriget i Beirut sov jag på en madrass bland mina syskon.
Kulan som slungades genom luften och träffade Adriana spred sig som en kedjereaktion av förödelse.
Jag var nästan död när jag föddes och var alldeles grå i färgen.
Min mammas öde är ingen annan utväg än att sälja mig.
Rösta på din favorit på sverigesradio.se/sommar.
Och vilken av de 8 kandidaterna som samlar flest röster, ja, det får vi veta 27 maj. Nu Klotet, och det här avsnittet sändes första gången i januari. Programledare Marie-Louise Kristola.
Lollo och Herman i Kallinge förgiftades av evighetskemikalierna PFAS.
Det här får ju jag till exempel leva med resten av mitt liv. Det kanske inte behöver vara fler som ska behöva göra det. Det räcker väl med oss.
Inga fler Kallinge, verkligen inte.
Det enda sättet att få till någon förändring tror jag, det är ju att ha ett skarpt förbud. För då kommer ju industrin verkligen börja lägga till medel för att hitta andra alternativ.
Sverige driver ett förbud av alla PFAS-ämnen inom EU, men starka krafter spjärnar emot. PFAS har unika egenskaper och används i alla möjliga produkter, så ett förbud skulle hota den gröna omställningen, jobben och EUs konkurrenskraft, säger industrin.
We have the battery investments coming. They all need clarity what's going to happen on these chemicals now. We have the whole Green Deal, the automotive value chains. Guess the investment will leave Europe.
PFAS har visat sig vara farliga för hälsa och miljö, och dessutom är de väldigt svåra och dyra att sanera. Vetenskapsradion är med i en europeisk granskning som undersöker kemiindustrins argument för att fortsätta producera och använda de här ämnena. Nu lyssnar på Klotet, andra delen i granskningen om PFAS, industrins lobbyism. Jag heter Marie-Louise Kristola. Daniel Värje, hej.
Hej Malou.
Klotets reporter som medverkat i den här granskningen Forever Lobbying Project. Du, det handlar om kemiindustrins lobbying det här.
Ja.
Alltså argumenten som industrin använder då för att få fortsätta att producera och använda PFAS. Vad har ni kommit fram till i granskningen?
Vår granskning visar att flera av industrins nyckelargument är felaktiga, missvisande eller överdrivna. Samtidigt verkar industrins lobbyism ha nått den absoluta topppolitiken i EU-kommissionen.
Okej, så det finns starka intressen som lobbar för att få fortsätta att använda de här så kallade evighetskemikalierna.
Ja, det handlar först och främst om de företag som producerar de här PFAS-ämnena och deras intresseorganisationer. Men även industrier som använder PFAS, som bland andra bilindustrin, läkemedelsindustrin och försvarsindustrin. Det rör sig totalt om ungefär 15 olika sektorer.
Mm. Och anledningen till att det här är en het fråga just nu, det är ju att det finns ett förslag att begränsa användningen av alla, då pratar vi över 10 000 olika PFAS-ämnen. Och det här förslaget kommer från Svenska Kemikalieinspektionen och myndigheter i Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna.
Ja, och det är ju väldigt långtgående och omfattande förslag. Mm. Och det har också mötts av en mängd synpunkter, 5600 stycken, som också saknar motsvarighet. Och nu pågår en lobbykampanj mot beslutsfattare på alla nivåer.
Så det är verkligen en kamp nu mellan för- och motståndare till det här förslaget. Och Herman Afzelius i Kallinge, han är oroad.
På något sätt vet man ju att folk blir sjuka av det här. Det måste ju bort, annars kommer vi till slut förgifta hela jordklotet. Vilket det redan håller på att göra. Någonstans har ju alla människor lite PFAS i sig. Alltså det har man ju redan kommit fram till. Och det måste ju ta stopp någon gång.
Och samtidigt så ökar användningen av PFAS, Daniel.
Ja, och enligt myndigheterna hamnar 4,5 miljoner ton PFAS i miljön de kommande 30 åren om inget görs för att minska användningen nu. Och då ska man veta att ett hundradels gram PFAS är tillräckligt för att vattnet i en olympisk simbassäng ska överstiga det nya gränsvärdet för dricksvatten i Sverige.
Mm. Men du, det finns ju redan förbud mot enskilda grupper av PFAS. Men det räcker inte då, alltså, tycker Kemikalieinspektionen, som med det här nya förslaget som presenterades för 2 år sedan vill ta det hela ett steg längre. Och då handlar det alltså om att minska utsläppen av PFAS för att de är hälso- och miljöfarliga och att de inte bryts ner i naturen. Jenny Ivarsson på Kemikalieinspektionen koordinerar det här arbetet från Sveriges sida.
De är fortplantningsstörande till exempel och misstänkt cancerframkallande. Det har påverkan på blodfetter, kolesterolhalter, försämrar immunförsvaret.
Och varför är det viktigt då med ett brett förbud då mot PFAS?
Vad vi har sett historiskt det är det att vi har från myndigheternas sida förbjudit eller ja, begränsat då ämnesgrupp per ämnesgrupp. Och då ser vi att då byter man ut de ämnena som förbjuds till andra PFAS-ämnen som har liknande negativa egenskaper.
Men ser ni liknande risker då med alla PFAS-kemikalier?
Ja, det är en väldigt stor men också en heterogen grupp. Men vad de alla har gemensamt det är den här kol-fluorbindningen i sin minsta beståndsdel. Och det är den som gör då att den inte bryts ner i miljön. Och därtill så tillkommer det då andra negativa miljö- och hälsoegenskaper. Så som att vissa då ansamlas i näringskedjan. De transporteras långväga. Vi hittar dem i allt från pingviner till isbjörnar. Alltså långt ifrån där de har tillverkats. Och till exempel problemet med dricksvattenkontamination.
Men du Daniel, alltså PFAS, finns det liksom överallt där man mäter?
Ja, men det gör det. De här kemikalierna som används i 70 års tid finns i naturen, i våra vattendrag, i våra jordar, i regn och i vårt blod.
Och är det för att de används till så väldigt många olika saker?
Alltså? Ja, precis. Och till allt mer. I till exempel textiler, smink, stekpannor, livsmedelsförpackningar, brandsläckningsskum, luftkonditionering, elbilsbatterier, brett inom industrin och i glasögonen du sitter och har.
Okej. Och de som är emot förslaget då, vad har de för argument?
Industrin vill fortsätta producera och använda PFAS och de säger att man inte ska förbjuda alla ämnen utan tillåta vissa grupper.